Hej och välkomna till Sexpodden. Jag heter Ninos Chamoun.
Jag har fått utstå mycket tjat. Tjat om att jag borde ta mer saker på allvar. Det är mest min farsa som har tjatat om det. Tjat att jag borde liksom hänga med ut på krogen. Sen jag flyttade till Stockholm så märkte att det är väldigt viktigt att stå på vissa listor, att vara på vissa klubbar och sådär, supporta de som spelar. Jag har också fått utstå mycket tjat om att jag borde gaska upp mig, inte vara så loj och arrogant, mest ex-flickvänner, morsan också liksom.
Mest kvinnor alltså?
Ja, och min bror och min farsa, så några män också. Och några kompisar, så jag skulle säga 50-50 kanske nu när jag tänker på det. Jag tittar också på mycket tjat. Jag hatar när sportkommentatorer tjatar om samma jävla situation i 2 timmar. Det var offside, vi fattar, släpp det, gå vidare. Jag tycker om att titta på tjat, lyssna på tjat när det handlar om Donald Trump. Jag tycker det är väldigt underhållande. Även om inte jag tar det riktigt på allvar, för jag ser det som en dokusåpa typ. 90% av min skoltid, egen siffra, inga belägg för det alls, så tjatar jag på tjejer liksom. Att ha sex med mig på toaletten, vid stolpar, på alternativa hörn i skolan. Jag var en oskuldsfull, liten, kåt kille som tjatade mest för att få ett leende eller ett skratt. Ibland fick jag det. Då blev jag glad, men oftast fick jag ett nej på själva frågan om vi skulle ha sex. Alltid fick jag nej på frågan om vi skulle ha sex. Så jag kommer ut här nu som en tjatare. Så här, jag är tjatare. Och det här är Sexpodden och det kommer handla om tjat. Det är inte så svårt att lista ut när jag precis kommit ut som tjatare. I studion har vi RFSUs egna sexualupplysare, Pelle Ullholm.
Hej, hej.
Och så har vi med oss också regissören, kampsportsprofilen och årets bäst klädda tv-profil 2008.
Det är ingen dålig titel då.
Det var 10 år sedan.
Ja, ja, okej. Och som dessutom årets bäst klädda tv-profil som brottas. Så det var liksom en kategori som var helt... Det var bara jag i den. Det var jävligt sorgligt.
Och det var bara 2008.
Det var sorgligt och patetiskt. Ja.
Mm. Välkommen, Musse Hasselvall.
Tack.
När jag säger tjatsex, Musse, vad tänker du på då?
Nej, men jag tänker, det är någonting som jag har tänkt mycket på överlag här på senaste åren, för jag bara tänkt på vilka liksom versioner det finns på det, och det är klart jag har också varit en tjatare liksom definitivt. Jag vet inte om jag så drog runt som du beskriver och så här frågade liksom, ska vi ha sex på toaletten i skolan, det tror jag inte, men det har nog mer varit i situationen att man redan liksom är i någon slags horisontellt läge, då tror jag att då har jag tjatat mycket, många gånger.
Menar du i förhållanden då, eller hur tänker du kring horisontellt
läge?
Nej,
i förhållande vet jag faktiskt inte. Vad konstigt att jag inte överhuvudtaget tänkt över det kanske jag också har gjort. Ja. Men det är inte någonting som jag, i förhållande kan jag inte, det är liksom ingenting som, fan vad sjukt att jag inte har tänkt på det. Det kanske jag också har gjort, men det är inte någon så här som direkt kommer upp i mitt huvud. Men jag tänker liksom på kanske den värsta på något sätt sorten, tänker jag, är av tjatsex. Och den har jag tänkt väldigt mycket på senare liksom året här, eller åren kanske.
Vilken sort är det då?
Och det är sorten när man vet att någon är intresserad om man tjatar till sig sex. Det tänker jag är den värsta sorten.
Vad menar du?
Jo, men för att jag tänker så här, att om någon är intresserad, om man vet det, om man tar tillfället akt och tjatar till sig sex, då är det liksom, då närmar sig mig mer sexuellt utnyttjande än man gör i en annan situation.
Är man inte kåt på sig själv då? För man vet ju redan att man kommer få ligga. Är man inte kåt på själva tjatandet?
Nej, men jag tänker att det är så här att, alltså då vet man att det finns en större chans att man får den möjligheten.
Du menar om de är intresserade? Ja, i en romantisk mening eller fått
veta det, ja. Ja, man har fått veta, nej alltså, kanske mer i någon romantisk mening. Ja. Liksom, eller, ja du vet, och då tänker jag att man, vet man det, jag tänker att det är liksom kanske ett större övergrepp, för att man har liksom man har fått veta det på något sätt, att hon har uttryckt det eller någon annan har sagt det.
Du vet att du kanske har ett litet övertag helt enkelt.
Ja, och då menar jag att man har liksom, och jag tänker att det närmar sig någonstans liksom beskrivning på sexuellt utnyttjande. Förstår du vad jag menar? Att man har en position, en maktposition. Och då tycker jag på något sätt, men, och det sjuka är att det är också extremt liksom socialt accepterat, att det liksom bara ingår i att snubbar är så liksom, att ja, men liksom hon gillar ju ändå dig liksom, och men samtidigt är det ju på något sätt ett värre övergrepp, kan jag tycka.
Det känns som ett väldigt stort begrepp. Vad är tjatsex, Pelle?
Finns det, alltså, det finns ju ingen lexikal beskrivning, men jag skulle säga så här, att tjatsex är när man vet att den andra inte vill ställa upp just nu, men du tror att om du ligger på och trycker på så kan du liksom knäcka ner den viljan. När du liksom är medveten om det, då tjatar du på någon. Mm. Innan det så finns det någonting som är helt okej och hur bra som helst, tycker jag, att ta initiativ och vara inlyssnande och se vad den andra vill. För ibland så blir det så att folk också kan bli direkt oroliga till att man får ta initiativ och visa vad man önskar. Men det är extremt stor skillnad mellan själva känslan. Jag tror nästan alla kan identifiera den i kroppen. Alltså när man vet att det här är något som den andra inte önskar, men jag tror att jag kan få den att ställa upp. Ja. Det är tjatsex för mig.
Men det är så här, direkt fråga, vad, ska vi ligga, ska vi ligga? Det är inte så där att man bakar in det i frågor som kanske är komplimanger av något slag liksom, bara för att man...
Vad roligt, det låter som att du frågar för någon kompis, men du egentligen har svaret själv.
Eller bara för mig själv.
Exakt, det är det jag menar. Med min kompis.
Jag försvarar mig själv redan liksom.
Men jag tror att det är mycket som är rätt komplext med det där. Det kan ju vara till exempel att så här, ska du komma hem och sova över? Säger folk ibland. Och så bara så här, men menar du att du ska komma hem och sova över? Alltså, är det det du menar? Det finns olika sätt att bygga upp en situation så att folk känner att jag har ju nästan sagt ja fast jag inte har velat att säga ja. Det finns olika så här, maktmedel med att komma till en viss punkt. Om man befinner sig i någons lägenhet så kan man säga, vadå? Alltså, kom igen. Ja. Den typen av tjat är att man bygger in liksom en... Det finns en förväntan i vårt huvud om hur en sexuell situation uppstår, om man kanske är två stycken som ska träffas för första gången. Tar man vissa av de stegen så kan man tillskriva den här personen utan att den någonsin har sagt ja till någonting.
Mm.
Att
vi den här situationen är mer... Liksom, det är sent. Precis, ja, och så, precis, och
det är sannolikt när du har gjort det här så här många gånger att det också finns en risk att folk tjatar. Men det kan ju också hänga ihop ibland, om man vill vara lite snäll mot den här personen, att den faktiskt har trott det. Alltså så här, men det här har hänt. De här stegen har vi tagit. Jag trodde du ville samma sak. Men det finns en stor skillnad. Och den skillnaden är när jag vet att jag gör det här fast den andra inte vill säga ja. Och den kan vilja ha sex med dig egentligen. Den kan vilja det. Men den vill inte ha sex just nu. Det kan ju vara så att man liksom också blir ganska bekräftad för det här tjaten. Ja. För om man är liksom kär, men man kanske har en idé. Nej, det passar inte nu. För gör jag det nu så kommer du tro någonting av mig. Så jag vill säga nej i den här situationen i alla fall. Och det kan ju vara lite intrikat ibland. Men man vet ändå var gränsen går, tänker jag.
Ja, men jag tror också det. Men det är därför jag tänker att liksom, att tjata på någon som man vet på något sätt har något intresse. Att det är den värsta sorten på något sätt.
Ja, men jag är benägen att hålla med, för att du utnyttjar ett liksom individuellt överläge, inte bara strukturellt kille, tjej eller liksom så här, äldre kille, yngre kille, utan du vet att liksom den här personen är underordning.
Jag tänker liksom att det är värst också för att, alltså flera anledningar, att dels är det just den här idén om att, jag menar, om vi säger att man kanske känner eller vet, eller vet, men man kanske har en känsla av att det finns ett intresse av sex, då är det en sak. Och jag menar, det är ju dåligt att tjata ändå. De kanske inte vill ha det just då hur som helst. Men jag menar, just där när man vet att någon är intresserad romantiskt, då tänker jag att det är mycket, 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 liksom, då finns det mycket större chans att man lyckas för att den andra vill behaga på något sätt och liksom visa sitt liksom intresse på något sätt. Och jag tänker att den blir liksom en mycket värre maktposition. Och det är en sån här sak som jag har liksom gått tillbaka till och försökt hitta så många sådana som möjligt. Eller, alltså inte, jag vill ju inte, men jag har bara tänkt så här att...
Ja, men det är väl bra att vilja det.
Att jag bara, alltså bara tänka tillbaka, för jag tänker att det måste ju bli liksom... Det ligger så mycket i att det är en väldigt, väldigt... liksom utsatt position liksom, och att man utnyttjar den makten man har över den personen då.
Men vilken typ av tjatare skulle du säga att du är då?
Jag vet, du måste ge mig vilka varianter det finns då.
Det finns ju den här tjataren som du är inne på.
Ja.
Den här romantiska tjataren. Alltså om det finns en romantisk liksom underton i hela mötet, så att säga. Sen finns det den här krogtjataren, tänker jag, som bara går på tjejer och frågar om de ska ligga liksom. Okay. Eller är det den som skickar många sms bara för att liksom visa att du är närvarande och att du kanske fullflörtar direkt med en person.
Jag tror jag hela registret faktiskt.
Är det så?
Ja, det tror jag nog att jag har. Alltså, jag har nog kört alla möjliga varianter. Men sen är jag ju också så gammal. Så att jag har ju också varit med om att det inte funnits mobiltelefon. Så det var ju liksom massa andra. Du vet, det fanns inga sociala medier och allting. Så det, man har ju gjort liksom väldigt många olika varianter. Och då var det ju också så här att på något sätt så här. På ett sätt så tror jag att man kanske. Nu vet jag inte om jag är liksom ute och svamlar här. Men jag tänker att det slår mig nu att. Att då kanske det också var ett större statement när någon kom hem till en mitt i natten. Förstår vad jag menar? Alltså då kanske man var liksom så här, eller man, jag tror jag ofta då kände liksom att så här, ah, men det, nu är hon här, det betyder ju någonting. Alltså då kanske det fanns en, förstår vad jag menar? För att om vi säger att man håller på, som du säger, håller på att ful smsa med varandra skitlänge, då kanske man ändå har hittat någon slags nivå eller någonting som göder det där, eller ja, eller det kanske finns någon typ av ja, någonting, jag vet inte.
Men har du känt att du varit för på någon gång?
Ja, alltså massor av gånger, men jag tror inte att, jag tror många gånger inte jag har reflekterat över alls. Det är någonting jag har börjat reflektera över liksom så här på äldre dag, tror jag. Jag tror inte att och det är det jag menar, det är därför jag tycker också att liksom att på något sätt den värsta, att det värsta liksom som jag har gjort är just att tjata på någon som jag vet är intresserad, för att då tänker jag att det liksom är extra vidrigt. Förstår jag vad jag menar? För att då är det liksom, då tar jag verkligen, utnyttjar precis det, den grejen liksom. Och det tänker jag är det värsta.
Minns du när du gjort det senast, när någon, du har varit på dejter med någon, eller om du dejtar någon som du har gjort det på?
Nej, jag har inget så här. Alltså tyvärr så ligger de nog för långt tillbaka. Jag tror säkert att jag kanske har gjort alltså jag vet inte, jag är 45. Så det ser ju liksom, jag tror att det är så många år det har sett så annorlunda ut.
Men tjatar du inte längre?
Och då menar jag inte, nej, det var nog väldigt länge sedan jag tjatade. Men jag kan vara också så här att om jag är liksom bjuder en tjej på middag, då kan jag vara så här, om det blir ett tjafs om att jag ska göra det, då säger jag så här, du behöver inte ligga för maten. Alltså så här, alltså då säger jag ju så rätt ut liksom. Mm. Men sen vet jag inte, så här, kanske jag tar, det kanske också det som är, jag tror att jag är en väldigt medveten person, och där tror jag ibland att jag både lurar mig själv och andra genom att vara och säga rätt sak vid rätt tillfällen. Liksom mer än jag själv kan, du vet, se. Förstår jag menar? Och jag håller på att jobba på det, att jag ska försöka se de där grejerna liksom tidigare. Men jag tror tyvärr att jag kanske är del av mycket tråkigare saker man kan föreställa sig.
Vad är det här? Vad är det för tråk?
Alltså, nej, men jag menar bara att när man blir liksom så här liksom, jag tänker att jag är på något sätt den här värsta typen av kar, liksom ganska medveten, liksom har varit väldigt alltid varit väldigt, eller liksom haft bra på, varit lätt att uttrycka mig, liksom känslomässigt smart, och då tänker jag att jag blir liksom den mest manipulativa och vidriga personen.
Okej,
du kan tänka dig.
Jag fattar.
Mycket värre än om man bara är så här. Jag menar, som du säger så här, okej, du säger det som ett skämt, alltså nu pratar vi när du var mycket yngre, men du skämtar om saker, så är du liksom, så kan du vara liksom, när du var liksom yngre då. Då var det så här, det var lätt att välja det kanske som ett skämt.
Fast gör du inte, säger du inte de här grejerna per automatik? Är det inte bara du? Så är det inte bara en del av dig? Eller är det mannen som gör allt för att få ligga bara?
Nej, men jag tycker att för mig har det blivit liksom mer och mer luddigt. Och jag tror att, jag menar bara att jag säger så här, om jag säger så här, mina första liksom starka upplevelser av mitt eget manskriseri, det liksom var 99.
Mm.
Och jag skulle säga att det är först kanske typ 1,5-2 år tillbaka som jag upplever att jag har börjat komma någon vart på riktigt. För att de första åren från 99 fram till för typ 2 år sedan, det har bara varit att jag har blivit jättebra på att dölja det, tror jag. Så tror jag att det är med mig. Alltså så att jag, och jag, och det grejen är att när man blir bra på att dölja någonting sånt, då blir man så bra på att ljuga för sig själv så man vet, alltså man vet inte längre. Jag tror att jag är väldigt mycket tycker att jag är en schysst kille, men jag är verkligen inte alltid det.
Det är lite som en superhjälte som lyckas dölja sin manskrishet. Alltså om man ska se det som en superhjälte eller.
Men vad ja, menar du när du inte säger, nej, när du säger vill manskris? Det vill jag vill gärna veta vad du menar. För om du säger att du vill bli bekräftad, inte känna dig ensam, det är ju liksom jo, men, ärliga men, känslor som alla människor
jo,
har.
Ja, verkligen. Det håller jag med om. Men jag menar bara att det, liksom, jag tycker att den alltså landar i många saker där jag är så här otydlig i relation till nu jag träffar kvinnor, så vad heter det, kvinnor, liksom att jag kan vara liksom så föra mig på ett sätt som passar jättebra just då liksom, men sen så är jag inte liksom, är jag inte riktigt där alltid, för att, och det är det jag menar med att, och det är därför jag börjat använda ett uttryck som jag säger nykter manskris, att det är min strävan att vara liksom så här, att försöka vara det att varje dag. För att jag har upplevt liksom det här liksom under ja, ungefär 2 år, så har jag börjat titta på det mycket mer som att det handlar om att det är ett varje dag jobb mer än något annat. Och jag tycker att det, för att liksom jag har börjat komma till punkten när jag kan be om ursäkt för saker jag har gjort ibland. Liksom, alltså som du vet, att det, då kan det gå 10 minuter, en timme, en dag eller 3 veckor. Du vet. Sen finns det saker som jag... Men jag skulle vilja komma till en punkt att jag inte ska behöva be om ursäkt för dem. Men då menar jag att det är ett så här varje dag jobb liksom. Och jag liksom har ett så, som du säger, det är väldigt mänskliga sidor. Men det är bara att de är så alltså min rädsla för att vara själv eller vara ensam. Och för att jag också har en självbild som handlar jättemycket om att jag tror, alltså jag har en självbild av att jag är ensam och alltid kommer vara det. Så tror jag liksom att den förstärker hela tiden mina dåliga sidor. Och där gör det att jag kan liksom ibland göra vad som helst för att inte vara det.
Vi ska lyssna på en tjej som jag har träffat. Jag jobbar ju på krog ibland och då går jag till ett stammiställe och där sitter en tjej som jag blev intresserad av. Och det visar sig att hon är tjatare. Jag tänker vi lyssnar på henne.
Jag tror att det handlar lite om makt. Eller lite, jag tror att det handlar ganska mycket om det. Och... Men sen är jag också en väldigt så här, sexuell person.
På vilket sätt handlar det om makt i ditt fall?
Jag är beredd, eller liksom jag är van vid att få som jag vill. Bortskämd. Ensam barn. Men det är som när jag tjatade på pappa för att få den där Barbie-dockan när jag var liten. Liksom, eller när My Little Pony. Och så till slut fick man den när man hade tjatat. Då var det så här, yes. Och att man får ligga.
Ja.
Ja. Och sen är jag väldigt sexuell. Alltså till naturen. Det är väl mer, alltså jag kan ibland känna att jag vill erövra folk med min sexualitet.
Okay. Vad är det som är, hur går det ihop med din personlighet att du vill erövra folk sexuellt?
Ja, det är väl det är väl en blandning av min sexualitet och sen så är det väl en blandning av att jag säkert har ganska dålig självkänsla. Jag har bra självförtroende men kanske inte så bra självkänsla. Det är någonting med den känslan som jag bara har fastnat för.
Att äga någon?
Nej, bara sen första gången jag hade sex liksom. Ja. Bara så här, jag vill ha den sexuella bekräftelsen om att så här, det där var så jävla fett. Typ att folk är så här, ah, det där är bäst jag varit med om. Alltså du vet, jag älskar att höra det.
Du vill vara bäst.
Ja.
Men hur kan du vara bäst om du tvingas tjata till dig sex?
Nej, men det är ju då man inte är bäst. Tjatsexet handlar mest om mina pojkvänner. Sen har det varit några tillfällen under alla mina år där det har blivit liksom en pinsam händelse.
Kan du berätta om när du har tjatat någon gång?
Jag tjatade på en kille på krogen som jag trodde att jag hade fått så här signaler av. Det var väldigt mycket alkohol inblandat från min sida. Han har ju inte varit påverkad. Nej, jag bara fick för mig att jag ville ligga med honom. Liksom.
Vad sa du då?
Nej, men jag sa väl att jag kunde suga av honom inne på toaletten och typ såna grejer. Som kanske, ja, det är inte så jävla classy liksom, men...
Hur kändes det att han sa nej till ditt tjat?
Nej, men det känns ju inte så bra. Alltså det blir ju lite, alltså det är ju pinsamt liksom. Men alltså det är väl en sak om man är i en relation med någon, då kan ju jag gå iväg och vara sur. Men om det är någon som jag inte liksom hänger med, då är det ju asjobbigt. Eller du vet, det blir ju så här, alltså det är patetiskt, det är pinsamt. Och det är ju det från alla point of views. Hade det varit han som hade tjatat på mig, hade det varit lika patetiskt.
Pelle, vad säger du om hennes reflektion kring att hon vill erövra folk sexuellt, därför tjatar hon?
Ja, men hon har ju en tydlig liksom mix av att hon vill känna makt, säger hon, men också bli bekräftad. Och det är svårt kanske ibland bena ut vad som är det ena och vad som är det andra. Men hon lyfter ju båda grejerna och det verkar vara väldigt viktigt för henne att bli bekräftad. Men jag hörde inte att det var självklart att hon hade tjatat. Alltså det blev inte så här, jag hörde inte en situation där hon visste att den andra inte ville. Om man säger så. Däremot att hon tog initiativ till sexuella möten på en krog. Det hörde. Ja,
hon tog ju det här nejet, men det tog henne väldigt hårt. Kan man bli så här bättre på att ta ett nej?
Ja, det tror jag. Alltså jag tror att det är en skitviktig del. Ja. Att man liksom kan förvänta sig ett nej. Det beskrev han ju också, att hon hade svårt att ta nej överlag. Så. Men det tror jag är rätt viktigt för folk. Vi har gjort några filmer som heter Vill du? Och där har vi gjort en film där en kille vill mer än en annan. Och det som är bra med den filmen, det är att han visar att han kan ta ett nej. Han kan till och med dela stunden av så här awkwardness av att det faktiskt blev ett nej. Att liksom, det var gemensamt pinsamt. Istället för att det bara blir pinsamt för den som antingen sa nej eller för den som ville. Utan liksom, okej, okay, att man liksom såg situationen. Förstår ni vad jag menar? Så här, jag trodde att du ville lika mycket som jag, men det gjorde du visst inte. Vi väntar. För det är en annan sak också. Ibland så är det så mycket fokus på ja eller nej. Ibland är det också en slags mittemellan som är kanske vänta eller en ja. Jag vet inte just nu. Och den signalen måste man också respektera. Så att det inte krävs ett så här superduper nej varje gång. Utan man måste respektera en väntan också.
Jag behöver ett tydligt nej. Även om jag tar det som ett personligt nederlag och får ett nej, så tar jag gärna ett nej direkt. Liksom.
Ja, men det där kan ju vara vad man kallar för klassisk ansvarsförskjutning också. Ja. Alltså att du lägger ansvar på den och vara mycket tydligare än vad du egentligen behöver. Du kräver mer av den. Alltså det får man ju jobba på. Alltså om man gör på det sättet. Alltså,
man, det får du jobba på. Ja. Inte man.
Ja, men, och sen, jag är upplyst, så jag tänker folk i allmänhet.
Hur är du på att ta nej, Musse?
Jag skulle vilja säga att jag är bra på det, men det är nog ganska nytt att jag är bra på det, kan man säga.
Ja.
Jag har blivit väldigt bra på det faktiskt. Jo, men jag har blivit bra på det. Men jag tror att jag varit jag har varit jättedålig på det tidigare, men sen har jag liksom kommit fram till att det är nog bättre att vara bra på det.
Ja.
Alltså för ens egen skull och för att
självrespekt liksom.
Ja, alltså för att det är för att jag tror, men jag tänker också att det finns jättemånga anledningar. Det, alltså det är när man ibland upptäcker, ser man ju saker med sig själv liksom, när man ser andra reagera på olika sätt. När man liksom har kanske en killpolare som reagerar jättedåligt på ett nej och är superotrevlig mot någon tjej eller någonting, så tycker man så fan vad det såg fjantigt ut. Liksom, och då är det liksom lättare att kanske så här, om man ser sig själv i det, då är det ju lättare att liksom tänka så här, att det där var ju extremt oskärmigt. Alltså, och sen är det ju väldigt, det är en liten stad också. Man får ju tänka, ha någon slags självbevarelsedrift. Alltså så här, och du vet, kanske några månader eller kanske bara något år eller du vet, en tid senare så liksom träffar man någon väninna till den här tjejen som man har varit otrevlig mot. Och så, du vet, så pratar hon, bara jag träffar den här snubben. Ja, en riktig åsna.
Ja, det gäller alltid budsnyggt.
Alltså förstår jag menar. Alltså, jag håller med dig, det är egentligen för en själv, absolut. Det är kanske den bästa anledningen, att det kommer kännas jävligt mycket skönare om man kan göra det på något värdigt sätt.
Vi har ju djupintervjuat män kring, det här handlar egentligen, i grunden handlar om kondomanvändning, men då pratar jag med dem också om sex, för det är då man använder kondom, kan man säga. Och då, det som vi kom fram till, det var att personer som hade en ganska avdramatiserad syn på sex, som tänkte att det kan hända eller det kan inte hända, och det är båda som ska vilja, de hade också mycket lättare att ta ett nej. Alltså det är de som hade svårast att ta ett nej eller som byggde upp för mycket förväntningar. Det är personer som, om man nu ska generalisera, som ganska sällan har sex. Och att det, man har det nästan enbart i romantiska tillfällen så att man också laddar med någonting annat. Så den säger nej till mig som hel person, inte till sexet.
Nej.
Så att de som väljer att isolera det, liksom, sex är någonting man kan ha med flera och man kan tänka att den här gången blir det inte.
Nej.
Det gick upp för mig ganska tydligt när jag pratade med en av de här personerna att ja, men han kan ju göra det för att han tycker inte att det är hela världen. Så då kan man ju få en viss respekt för de här personerna som är jättekär, en annan person som längtar och inte träffat någon på evigheter. Att någonstans kan man ju känna sig besviken och så här, verkligen laddad. Och i någon fas så kan man ju vara liksom inte så nöjd med att det inte hände. Mm. Men det är en jävla skillnad mot att inte respektera någons vilja i alla fall. Alltså, men en besvikelse, det får man ju också vara beredd på. Om någon vill någonting med en och så säger man nej, att den personen blir besviken. Man måste ju kunna lära sig hantera andras känslor på det viset också.
Men det är också det som är något så jävla sorgligt med krogen som arena, tycker jag. För att jag kan känna ibland så här att liksom, jag har väldigt mycket tjejpolare, så kan man känna så här att man står i en grupp och pratar och ser liksom, där man vet att ens tjejpolare i regel skulle skratta. Då skrattar inte hon. Hon liksom är inget på. Och då är det bara för att hon bara känner så här, ja, men den här snubben som drar de här skämtarna, han kommer tänka så här, jag skulle kunna få knulla om hon skrattar för mycket. Mm. Förstår jag menar? Och det är just det att den här spelarena... Ja, nej, men förstår jag menar? Det är så jävla sorgligt att det, alltså, det är så här... och det är på något sätt där vore jävligt skönt om det blev liksom någon slags tydlighet som var så här... För att, jag orkar bara inte hålla på... nobba honom, du vet, han kommer bli så sur. Jag tycker att han är rolig, men, eller förstår jag menar? Alltså sådana här saker som är så jävla, tycker jag, störiga liksom.
Alltså min, det här, du får ju rätta mig om jag felar, men min bild av dig måste säga att du har ju hur många stalkers som helst när du går ut på krogen. Du får
vad hade jag?
Stalkers. Alltså folk kommer fram till dig och ger dig olika förslag, folk snappar dig, folk skickar DM på Insta.
Vet du, alltså när jag är ute på krogen, då pratar jag mest med heterosexuella män som gillar kampsport. Det är alltså så här, om det skulle vara någon tjej som var intresserad så brukar då, jag tror inte att de kommer fram då ens en gång. För det är så, och det är det jag säger så här, att för jag tror att man tänker så här, för att jag har varit med i TV, att jag skulle haft så mycket groupies.
Exakt.
Men så är det inte, utan om det fanns en möjlighet för mig att ligga med andra heterosexuella män som gillar kampsport, om vi kunde hitta något sätt att förstå varandra i det och tänka så här, vi ligger, då skulle jag få knulla jättemycket. Men om vi tänker bort det, för det är ju vi heterosexuella män i regel då som stökar upp mig på det sättet. Så då, nej, det är inte på det sättet.
Okay.
Jag har inte någon så här groupie-kultur, tror jag, i liksom i det jag har gjort, eller jag skulle inte säga det.
Tjatsex, är det vanligare, tror du, i relationer än som vi var inne på krogen och sådär?
Jag tror att det kan se olika ut. Jag tror till exempel i relationer, då kan det vara så att man vet att man har olika mycket önskningar och det kan finnas en så här tyst besvikelse, som hon var inne på i relationer, att det kan kännas så här att man signalerar att nu skulle jag vilja ha sex och du vet om det. Men det är ändå inte, jag vill ändå isolera det här begreppet tjatsex, att man tar ett ganska aktivt beslut och liksom driver på någon ganska hårt. För det måste ändå finnas en skillnad mellan att man kan visa att man vill eller man kan känna sig besviken för att det inte blev av. Tjatsexet är när du tjatar på någon så att du vet att den viker ner sig på något sätt.
Alltså, det är det hemska med att faktiskt bli vuxen, tycker jag. För att jag menar, alltså så här, att liksom, ju äldre vi blir, ju mer vi förstår om oss själva och andra människor, desto sämre blir de flesta människor, tycker jag, eller upplever och med mig själv och andra, blir liksom sämre och sämre på att säga det som är viktigt till de som betyder mest. Och det är det jag menar på något sätt, att det är så jävla typiskt att det är så här i en lång relation, tycker jag, att man bara så här, ja, men att det inte bara sägs, pratas om det, utan det blir bara så där konstigt och lite skevt. Och som hon beskrev där, att hon bara, ja, då surade jag. Man bara, vad oskärmigt alltså. Alltså, om jag tänker någon gång, jag har surat för att inte fått sex med den,
då känner man sig inte häftig.
Vilken jävla pissstil alltså. Fy fan vad, alltså, och då menar jag så här, inte att det är dåligt stil, utan bara fy fan vad tråkigt. Vilket tråkig människa man är då. Alltså, och det är så jävla, det är så jävla,
det handlar ju ofta, i grund och botten handlar ju också, tjatet finns ju där för att man också har olika maktobalanser. Alltså på något vis, alltså, man kan inte tjata egentligen på någon som har en högre position på samma sätt i alla fall, som man kan tjata på någon som har lägre. Man kan tjata, säg att det skulle vara en kvinna som tjatar på en man. Då skulle man kunna tänka sig att man kan tjata ner honom genom att säga att han inte uppfyller den manliga kostymen. Det är liksom som en position man tjatar på. Medan jag tycker att, om man nu ska generalisera, så blir det mer som att killar kan tjata neråt, medan tjejer får tjata uppåt. Förstår du vad jag menar? Att det finns en viss värdeskillnad för på samhällsnivå.
För att vi liksom lever i ett patriarkat. Och det är liksom,
Då blir det på det viset. Även om tjejer då kan tjata på det sättet.
Kort bara då, Pelle. Var går gränsen?
Gränsen går egentligen när du vet att den andra inte vill, men du tror att du kan knäcka den önskan.
Och på något sätt är det så här. När jag tänker tillbaka på att man har haft tjatsex, då bara, fy fan vad vi... Alltså de har ju legat med någon som inte egentligen inte vill.
Ja, det som alltså är skillnad,
så jävla
sunkigt,
det är ju liksom ett övergrepp. Liksom.
Ja, men det är ju frågan.
Fast hon här menar då att när vi väl ligger och han väl ligger med mig, då är han nöjd, då kommer han inte ångra sig. Så hon är medveten om det.
För det tycker jag också kan vara en skillnad mellan tjatsex och ett direkt övergrepp. Det är ju att liksom, när man väl har sex så har den andra gått med på det i den meningen att den har samtyckt till det. Men jag är ju inne på din linje, Musse. Det som är det bästa är samspel och så här, i samma önskan. Det är liksom, och alla människor vet ju egentligen med sig att de två personer känner att de vill vara initiativtagare, vill ta på varandras kroppar, vill ligga med andra, så blir sexet mycket bättre. Och det är det, när du säger att det blir sorgligt, så är det väldigt sorgligt.
Det är supersorgligt.
När man liksom så här får någon att göra någonting mot sin egentliga önskan, men inte mot ens faktiska samtycke i den stunden, men det är ändå så. Det finns ju ingen energi i det ligget. Liksom. Det finns ju ingen liksom,
önskar. Och det är det jag menar. För man vill ju att någon ska vilja. Ja, alltså, det är ju det liksom absolut härligaste. Och jag, alltså, nu blir det en jättekonstig jämförelse, men jag brukar säga det om, liksom, om fighting. Att så här, om båda vill slåss, då kan man ha jätteroligt ihop. Då kan man verkligen ha väldigt, väldigt roligt ihop. På en kampsportsklubb, liksom, eller i ett sånt sammanhang där det liksom finns en, där vi är där för det, så här, då är det så jävla likt sex på massa sätt. För att det är så här, det finns ett samtycke, vi vill göra det här, och då kan man liksom så här, med någon som man tränar regelbundet med, tycka det är skithärligt att bara panga på varandra och bara så här, alltså i vinst och förlust ibland. Och det är någonstans det där man verkligen vill närma sig, att det där är någonting vi håller på med för att vi gillar det liksom.
Men på tal, vi ska lyssna på ett inslag, och på tal om sorgligt så har jag en bild av att jag tjatade väldigt mycket när jag gick i grundskolan på tjejer. Jag nämnde det innan. Så jag ringde upp Jäcka.
Men man kommer ihåg att man stod typ vid skåpet, så stod det där typ med ena armen uppläggd typ mot skåpet och så hängande typ. Och så började det med lite tjat.
Men tjatar jag på alla eller?
Ja, det var lite så som... Jo, det var så skärmigt på ett sätt. Så man lät det bara gå runt och köta. Det var inget sånt där. Hade det varit typ i dagens läge eller något annat, hade det varit så här, äcklig suspelle typ. Men hade jag inte känt det sen innan, så hade det varit något lite creepy. Så hade jag nog sagt till dig faktiskt.
Varför tror du jag tjatade då?
Man kan känna en bekräftelse. Du letar efter. Nej, men jag vet inte varför du tjatar så mycket. Du kom undan med det så lätt, därför så såg det som att jag bara kör på den här vägen. Men jag tror mer det blev mer jobbigt typ när det blev fysiskt.
Vad menar du?
Kom ihåg när jag satt när vi sitter i typ, var det SO-lektionerna så sitter vi ju. Så kom jag ihåg att du fick sittplats bredvid mig då. Och så kom jag ihåg att man fick en hand då på låren. Och man bara, nej inte nu Nars. Och så la du handen igen. Nej Nars, ta bort handen. Såna här grejer kommer jag ha. Det var nog jobbigt för mig. En tröt sket jag i.
Det låter som en gräns som jag gick över.
Ja, fast det kommer ju aldrig längre upp. Eller inte vad jag... Nej, det gjorde du inte. Gränser, vet du. Om man hade fanns det gränser i den tiden. Vad var gränsen egentligen?
Ja.
Vad var gränserna för dig? Kommer du ihåg ens det? Var satte du din gräns? Eller gick det bara... Du bara gick efter känslan liksom.
Nej, men jag gick aldrig fram och bara tog någon på brösten typ sådär.
Nej, det gjorde du faktiskt.
Jag tror jag
inte.
Väntade på att få ett medgivande, men fick jag ju aldrig. Så jag lägger
någon gång fick du. Jag vet att du kysstes här och där med flera samma dag.
Gjorde du det?
Ja, Ninos.
Men tror du att tjatet som jag utsatte dig för, eller bara att jag tjatade, gjorde det möjligt?
Det är naturligt. Ja.
Gjorde det möjligt att jag kunde hångla med dig vid skåpen?
Ja, det tror jag verkligen. Mm. Jag trodde att det blev så naturligt till sist. Mm. Att det blev en del av dig liksom.
Okej. Okay. Och det tyckte du om då, eller?
Jag vet inte om jag tyckte om det i början. Jag har ingen aning om, men det är väl accepterat. Mm. Jag accepterade det, gjorde jag definitivt. Mm. Och så några gånger kanske, det var väl dag för dag, några gånger kanske jag ville mer eller inte. Mm. Då var det mer acceptabel eller inte.
Mm. Ja, shit.
Oh, hur känns det där?
Det känns jobbigt men också skönt att veta att jag inte enligt mitt objekt här och offer gick över en gräns. Sen så tycker jag det är lite anmärkningsvärt att jag, här hör vi en person som gör tjatande till en gimmick nästan, som det är en del av min persona, mm. Mm. Att jag lindar in det i någon humoristisk linda liksom. Bara för att komma liksom, lite det du är inne på med så här mansgriseriet, att jag döljer det i den här roliga grejen. Vad, alltså, är det här, jag vill inte ha någon så här psykologianalys av det nu, men är det här liksom en tonårsfas eller är det något liksom...
Förlåt, kan inte du bara svara på det själv?
Nej, jag kan inte göra det.
Jag vill det måste du kunna göra. Gör du fortfarande det här?
Nej, jag tar ju inte folk på det sättet liksom. Jag lägger inte en hand på någons lår. Jag är väldigt fysisk, jag kramar sig så här liksom. Mm. Sen så tjatar jag inte direkt så att kom ska vi ligga på toan. Jag tjatar ju mer på det sätt att jag terrorraggar liksom. Ah. Jag ställer väldigt många frågor och jag kan slinka in någon grej om att jag är bra på att laga mat och ska vi inte ses någon dag. Det kommer bli jättekul och sådär liksom.
Men om vi ska gå tillbaka till ditt tonårsgöra.
Terrorragga.
Om vi ska gå tillbaka till ditt tonårsgöra. Alltså det är inte så att det egentligen är upp till dig eller den här tjejen att avgöra om du passerar en gräns.
Är det inte det? Det blir klart det.
Om du lägger handen på någon som det är en oönskad handling och hon tar bort den. Då finns det regler och lagar som säger att det är sexuella trakasserier i den meningen. Så att säga, om du gör det och gör om det, så är det som om någon till exempel, nu menar jag inte att, men det var det. Alltså, den handlingen var liksom passerad en gräns som inte är okej på det sättet. Men det har ju många människor gjort. Och det kanske man kan reflektera kring. Sen så är det där som jag tänker på, utan att psykologisera dig, du frågar henne hela tiden. Jag tycker att du ska fråga dig själv också. Alltså, reflektera kring så här, vad vill jag göra mot andra personer? Alltså det ligger inte på den andra personen att avgöra allt, utan det ligger på dig också att avgöra vad jag vill göra med någon annan. Alltså på hur vill jag agera som person? Så tänker jag man kan tänka. Men vissa saker är bara rent juridiskt, man passerar vissa gränser. Det finns sexuellt ofredande, i skola finns det sexuella trakasserier, det finns sexuella övergrepp. Det spelar ingen roll om de andra personerna själva inte alltid upplever att det har varit det. Men om du går till en polis och någon säger att det här gjorde någon på mig, då behöver inte du etikettera det, utan då säger polisen, okej, det här ser ut som ofredande. Skriver upp det, pratar vidare om det. Så det är liksom, juridiken står bortanför hur andra förhåller sig till de här frågorna.
Men om jag lägger min hand på ditt lår och du säger nej, jag tar bort den och jag gör inte om det igen. Är det den första handlingen sexuella trakasserier då?
Nej, men jag tror inte du skulle till exempel kanske bedöma om du la din hand så här som jag nu tvingade dig att göra.
Så, nu blir det jättekonstigt. Vill ni att jag ska gå ut?
Oj, jävlar, nu fick jag sträckning i benet. Förlåt. Men om du, alltså, så här, om du gör om det där sagt nej.
Ja. Då är det ingen snack om saken.
Så är det. Alltså den handlingen är det så. Sen så är det såklart upp till mig att vilja gå och anmäla den och allt möjligt så. Men när man ska se det i en strikt mening så är handlingen att bedöma som det. Mm. Och om du gör det så kan du reagera eller räkna med att det kan hända att någon anmäler för det. Sen betyder det inte alls att du kommer bli dömd för det. För
tydliga,
det är jättesvårt.
Tydliga gränser där alltså.
Där är det tydliga gränser. När det kommer till juridiken så är det tydliga gränser. Men vi pratar ju om någonting annat här, liksom, så här lite innan juridiken. Det är det är det som vi gör på RFSU också. Och för det mesta så tycker vi själva normdiskussionen är mer intressant ibland än juridiken. Juridiken är jätteviktig när folk ska ha rätt att anmäla och hela den balletten. Men just själva känslan hos en själv. Så här, vad är det jag uppfyller? Och en annan sak som du uppfyllde där i den här tonårstiden, det var att du befäste en föreställning om hur killar ska vara. Och jag tänker ofta att skolan kan vara som en teaterscen. Mm. Du var med liksom,
jag är huvudrollen bara, så du vet.
Ja, ja. Ja, men det gestaltade någon slags så här kan killar vara och tjejer kan inte vara så. Nej. Och det finns en slags maskulinitetsbyggande i det. Liksom. Men det är många som har gjort det. Och det är bara att tänka, jag tänker alltid, tänk på det, men så tänk framåt. Och ingen är ens historia, alla är på något vis sin egen framtid, tycker jag. Man kan inte, för att annars så finns det en väldigt risk att, jag menar, det är personer som har gjort långt värre saker på många olika sätt än det här. Det finns också en grej ibland att vissa saker som handlar om gränser kring sexualitet kan jag ibland tycka liksom så här, överdramatiseras så mycket så att folk har svårt att erkänna dem. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså, vissa har mycket lättare att erkänna att jag misshandlade en person eller att jag gick över en annans gräns sexuellt. För att man höjer sexualiteten till något otroligt specifikt. Ja. Vilket gör att man inte heller förmår sig att inse när man passerar andra gränser. Utan då är det lättare att ducka och liksom ljuga för sig själv. För att man,
jo, men det är inte fint att vara liksom en våldtäktsman.
Nej, det är inte
men
fint.
Att som man har spöat någon, det behöver inte vara fult.
Nej, precis. Men, alltså, där ligger liksom normen.
Alltså, det är liksom, och det är,
Var du en pubertal tjatare som mig på skoltiden?
Nej, men alltså, det var jävligt skumt där liksom. Om vi säger att vi pratar, när man gick i femman och såg sexorna tafsa på tjejerna i deras klass, så var man ju så här, bara shit vad äckligt, varför gör de det? Och ett år senare så gjorde man det. Alltså det var så här, det är så, alltså, så konstigt att man bara, gud vad sjukt att de gör så här, håller på att ta dem på brösten typ. Och så, sen gjorde man, så jag menar, jag har liksom då liksom jag har tafsat och jag tror att jag har liksom testat alla varianter, för att jag varit i olika liksom, du vet, så här, alltså i grundskolan så var jag mobbare, då hade jag en typ position, liksom högstadiet då var jag typ bästis med alla tjejer som jag var kär i. Mm. Så jag fick sova över, var ofarlig och gullig och jätteliten. Och sen du vet, så att jag har liksom, alltså sen har jag liksom haft en position såklart genom att göra TV som om jag säger att jag är groupie, så ger väl det kanske en möjlighet till liksom ett annat, alltså för, i alla fall upplever jag att ibland så träffar man liksom en person för att personen har en bild av att de vet väldigt mycket vem man är, eller liksom har en bild av vem jag är som person och tänker kanske att vi passar. Så då, det finns ju lite alla liksom, jag har nog hunnit med det mesta i liksom misstag och det ska jag nog säga.
Alltså vi snackar ju om den här gränsen när jag fysiskt tar någon liksom. Finns det så här andra, om man tänker mer på tjat? Alltså, det verbala ett, liksom.
Jo, det finns, i sexuellt ofredande så ligger ju också verbalt liksom, trakasserier räknas ju också som det. Kanske inte just det som jag tänker är tjat, men att man liksom kallar någon för någonting. Mm. Det är också ofredande, rent juridiskt. Men jag tänker inte att vi ska fastna i juridiken, för på något vis är det också en sån här bortre gräns. Alltså det handlar inte heller om en själv. Det handlar liksom, det är någon regel som har satts upp, och dessutom när det kommer till juridik så vet vi att det är så otroligt svårt att personer som har gjort någonting också ska bli dömda för det. Och så det är inte, det är mitt intresse och det som jag tänker att den här podden handlar om är liksom mera egen reflektion av vad går gränsen och varför jag ägnat mot det. Och då kan man också säga någonting som vi inte har sagt hittills, som inte tar ifrån en ansvaret det man har gjort. Men man är ju själv också uppfostrad i en, liksom, en kultur där det finns förväntningar som gör att killar i högre utsträckning går över de här gränserna. Och det tycker jag är viktigt att ta med, att maskulinitetskulturen är viktig att förändra. Men för att yngre killar inte ska behöva göra det här.
Är liksom det ett försvar för mina handlingar? Det är väl inte?
Nej, det är inte. Men det är en förklaring. Alltså, försvar och förklaring kan vara olika. Jag kan tänka mig, och du beskrev ju själv som så här, liten, skojig liksom, och du ville ta plats på något vis. Det var ju, om man skulle se det. Så finns det ett sätt att göra maskulinitet, att liksom vara väldigt sexuell. Då. Du är liksom så här, då, på det lyckas i alla fall. Jag är inte 1,90, men jag är
den sexiga clownen.
Och det är också en killroll bland olika killar. killroller som gör att, som kanske för dig hade en osäkerhetsfaktor bland killar. Mm. För det handlar mycket om det också, att maskulinitet är väldigt ofta för hur man positionerar sig mot andra killar. Och då kan man ibland nyttja andra personer, till exempel tjejer, i det liksom, bara för att få känna att man är delaktig. Så det är inte ondska du har.
Du har, är det inte det?
Nej, jag tror inte det är ondska.
Men alltså, vi hörde också...
Kan det skrämmande att du är så osäker på det.
Jag är, alltså... Kan det finnas någon sexuell effekt i det, eller någon effekt i det att tjata? För vi hörde här också inslaget att hon nämner ju att tjatandet hjälpte till att jag fick det här hånglet till slut.
Mm. Ja, men det, alltså, hade det inte funkat med tjat så hade väl folk aldrig tjatat.
Det är sant.
Så det finns en effekt.
Vad symboliserar en tjatare? Kan man ge en karaktärsbeskrivning till en tjatare?
Jag skulle säga möjligtvis en tjatare, ja, men inte att tjata, för det kan alla personer. Ja, på olika sätt. Det, men det är en skillnad. Mm.
Ja, jag tror att det liksom är, inte för att jag tycker att man kanske ska trösta sig med det, men det verkar ju liksom, jag tror att väldigt många har gjort det, såklart. Ja. Och jag menar, men jag tycker att det är liksom också så här, för jag såg någon så här psykolog, han pratade egentligen om vård av liksom barn med speciella behov. Mm. Och han pratade jättemycket om så här, just det här, för jag gillar att du vill skilja på det. För han pratade jättemycket om så här, det här är lagligt, men det här är det lämpligt. Mm. Och det är liksom någonstans där man måste vara också, tycker jag, för att det är liksom så här. Alltså så här,
juridiken kommer alltid vara fyrkantig. Den kommer alltid tillåta mer än vad som man kanske tycker är vad man själv vill dra gränsen för, hur man själv vill vara. Alltså, och allt annat vore ju faktiskt ganska jobbigt om man hade juridik som begränsade människor på ett sånt sätt att man, då börjar vi närma oss en stat som är ganska osympatisk. Så, så behöver det nog se ut liksom, för att det ska funka i ett samhälle. Regler och lagar kan inte vara för stränga.
Nej. Nej, precis. Men där måste man bara försöka känna själv vilken typ av person man vill vara. Liksom. Och jag tror att man, alltså den där grejen är så jävla svår. Liksom, och så här, liksom i en viss ålder att så här, tänka, vad ska man tänka om det där senare? Liksom. Men det är ju, och jag tycker att man, det är någonting man har sett jättemycket på senare år. Att det är liksom, liksom den vågen som har varit här. Att liksom, många män liksom pratar om att de har tänkt om för att de är på sånt en dotter. Mm, och det är väl skitjobbigt att hålla på att hamna i det liksom, som att det ska behöva ta sig dit liksom. För många har ju säkert en syster eller en mamma också som de borde kunna liksom, identifiera sig med på ett eller annat sätt. Mm. Liksom, och den grejen tycker jag är så här, alltså det där man måste vara i det där, att så här, man bara alltså vem vill man vara? Alltså, men då är vissa, och jag menar det behöver inte vara. Jag tycker att det är också så här, nu, för du liksom pratade lite om fylla också liksom. Mm. Alltså känner man så här att man blir en, alltså liksom landar man i att man liksom gör saker som man ångrar sig efter att man är full, då får man sluta dricka kanske. Alltså det är så här, det blir inget bra sätt liksom. Även om det är såklart att det är kanske vissa som inte kommer någonstans om de inte liksom släpper på någon slags spärr. Men det är så jävla, jag vet inte, det är man alltså det där med vad är lämpligt liksom, det är inte, alltså man måste landa i det på något sätt. Alltså, vad ska man kunna stå för sen?
På tal om män så har jag träffat två män och de menar på att det här med tjatsex är en generationsfråga egentligen.
Nej, det är faktiskt första gången jag hör ordet.
Så du har aldrig tjatat på en annan person att ha sex med dig?
Nej, det är under min värdighet. Det låter ju som att jag vore en katt. Alltså min katt jamar när han vill ha mat. Jag kan väl inte tjata mig till att få sex eller? Men det är ju ungefär som att som fotbollsspelare tjata sig till mål. Alltså men nu ska jag göra mål. Kan jag inte få göra mål? Det funkar ju inte.
Alltså min bild är att tjatsex har existerat i alla tider.
Nej, jag tror att du har en alldeles för mörk bild av tidigare generationer.
Men varför skulle tidigare generationer, vad snackar vi för generationer här då?
Ja, de som inte är 22.
Varför skulle de inte ha tjatat?
Kanske har en annan känsla för sin egen värdighet.
Står du också fast vid att det är ovärdigt?
Ja. Ja.
Av någon anledning så har jag svårt att tro att du inte har tjatat på att ha sex med någon.
Det kanske är så att du har gjort det och så tänker du, ja det är lite skämmigt, men fan alla gör det. Men så kanske det är så att det är bara du som hör.
Ja, vilken fiffa. Men alltså
stackars Dinos,
du blir slaktad här alltså, allvarligt,
vilka, jag är sadist.
Vilka roliga alltså. Hur gamla var de här personerna? Jag kunde inte...
Ena var 35-37, den andra var 62. Men finns det några belägg för det här, att det är en generationsgrej?
Nej, alltså jag ser ljust på framtiden. Jag tror nästan att det blir mindre och mindre tjatsex. En faktor är så att när man börjar erkänna att kvinnor, om man nu ska ta mellan kvinnor och män, har en egen sexualitet och de har en egen lust, de har en egen kåthet, då är det lättare att tänka att jag inte ska tjata på någon, utan den kommer vilja ha sex när den vill ha sex. Mm. Och jag respekterar det, för det brister ju respekten. Och om man är född tidigare så var det så att man hade ännu sämre bild, tycker jag, av kvinnors egen sexualitet och egen lust. Man hade andra föreställningar om man backar i tiden. Så att generellt sett så tror jag att det kommer bli bättre. Och jag tror att det tyvärr går väldigt, väldigt långsamt. Men jag tycker att det tuffar på åt rätt håll.
Jag tänker att här, och jag tror att det kanske, det är just det att jag tror att det kanske kan vara värre i min ålder. För att om jag rantar hem på krogen med någon tjej liksom från krogen nu och är full, då tänker jag att så här, då är det väldigt, väldigt troligt att kanske personen i fråga tänker så här att ja, men nu förväntas jag sex, och så har de det, och så egentligen mot deras vilja. Och jag kanske inte kan märka det eller tar in det. Och personen i fråga bara tänker att det förväntas, och så gör man det. Mm. Men det, så har jag också haft sex. Liksom när jag bara känt att det har förväntats av mig, att så här, aha, när ska väl jag ta för så här, och jag menar, sen ska jag inte påstå att jag kanske har lidit jättemycket av det, men jag, alltså, liksom ibland känner man ju att det förväntas någonting av en som man kanske inte exakt vill. Och det är en del av det.
Ja, men, av scenariot, och då tänker jag, då går vi tillbaka. Då kanske det inte riktigt kan kvalificera sig till tjatsex. Mm. Alltså, då är det någonting annat, och ändå liksom inte pushat någon. Du kanske själv tänker att du ska säga, ja, men ska jag fråga liksom mer, eller så här, ska jag vara Mr. Nice Guy, liksom ligga på den nivån. Men det är ändå en annan nivå än att faktiskt verkligen försöka.
Och ibland blir man jävligt ohärlig då också.
Ja, men
om man
visst,
frågar för mycket. Det där är ju en jättesvår balansgång, som jag tycker jag var jätte liksom, har väldigt länge var jättesvår, den här känslan av att så här, man skulle liksom ta för sig och vara en riktig kar, men man skulle också vara inkännande, och den är liksom svår balanserad emellanåt.
Alltså, vi ska väl lyssna på den sista kvinnan i enkäten också, lite snabbt bara. Jag satt ju och pratade med Stig och Danny, och då satt Camilla också med. Helt okända människor för er, men det är den lokala krogen jag brukar gå till ibland. Och även hon är ungefär runt 40-snåret. Även om vi har befäst att det inte är en generationsgrej, så är hon lite inne på samma spår som de här två männen då.
Nej, men jag tror så här att visst kan man skärma någon till sex där man egentligen kanske tjötar sig till sex. Men att tjöta sig till sex, det har jag faktiskt aldrig varit med om. Jag skulle bara bli enormt irriterad. Enormt irriterad. Ja, men varför, om någon tjatar till sex, det är ju som att kan du inte stoppa upp den där bokhyllan på väggen? Ja, jag kan väl göra. Ja, men gör det nu då. Då vill man ju ännu mindre göra det. Det är, alltså, nej.
Det kan vara lite osexigt med tjat alltså.
Ja, det skulle jag ju säga att det är.
Ja,
det är väldigt, det är väldigt osexigt.
Ja. Det är liksom, det är också höjden av att inte bli bekräftad själv.
Ja.
Alltså, det är höjden av att inte egentligen uppleva att man duger i situationen utan att liksom knäcka någon. Och det är ju det som jag menar kanske känns tomt och jävligt tråkigt efteråt.
Att man, ja, liksom, det är därför jag tänker att det blir så sorgligt. Ja. Att man, då har man liksom inte, då har man bara fått liksom, man har bara fått bekräftelse på att man är jävligt ihärdig. Det är det enda man har fått. Att man är ihärdig, envis och jävligt nonchalant.
Men hur ska jag få bekräftelse om jag tjatar och inte...
Förlåt, är det inte helt orimligt att en kvinna i 40-årsåldern, tänker jag. Jag tycker det är helt orimligt att hon inte vet vad du pratar om.
Eller hur?
Alltså, och de där två, du har hittat liksom tre stycken personer som har aldrig... De har ingen aning om vad du pratar om. Det är,
ja,
det värsta jag har hört.
97 stycken också hört.
Ja, men, nej, men man undrar, eller? Är det bara jag tycker att det är helt
jag
orimligt.
Tror också att de blev lite kanske... rädda för ämnet, tror jag, och ljuger lite för mig helt enkelt.
Mm. Och sen är det också så, det är många som lever i en sån situation att de inte upplever att det händer idag. Mm. Och då tänker de att de inte kan komma ihåg hur det var förut. Alltså det där finns det intressant forskning när det kommer till så här sex mot sin vilja. Om man tittar på vilka som har haft sex mot sin vilja det senaste året, då minns fler män att de har varit med om det än vad de minns genom livet. Det är jättekonstigt statistik, men det är så där, de kan komma ihåg att de har liksom haft ställt upp sex, men det kommer man bara ihåg en period, verkar det som. Så om du tittar bakåt så kommer du inte ihåg det i samma utsträckning. Så har det inte hänt de senaste 12 månaderna.
Men är det att man själv vill se tillbaka på sina liksom att det var nice, att det
så
var
kan
bra
det också
liksom,
vara, absolut,
att man målar upp en fake falsk bild.
De flesta personer, både om man har varit utsatt alltså på det viset eller om man har utsatt andra, såklart så finns det säkert en viss idé om att man själv inte vill fastna vid sina liksom dåligheter.
Man vill inte fastna vid tråkigheter. Nej, helt enkelt. Nej.
Har du svar på hur man blir en bra tjatare då? Går man så här sälja kurs eller?
Mm, men jag tror att man kan bli en bra initiativtagare. Och det är det som är en jättestor skillnad, tror jag. Alltså, jag tror ju att man kan bli bra på vis som man vill. Mm. Och liksom låta den andra ta plats. Och om man gör det så låter man också den personens sexualitet ta plats. Mm. Och då blir man också bekräftad i den stunden. Och då kommer man känna att det här sextillfället, det kommer i alla fall minnas. Alltså det är inte någonting, det blir i alla fall unikt. Det behöver inte bli tekniskt perfekt eller jättebra så. Men det känns som en ömsint och liksom innerlig situation. Mm. Och kanske en situation man blir ännu mer upphetsad av om någon annan vill ligga med en. Mm. Så att ta de chanserna att backa. Nu pratar jag inte med dig, Ninos, utan med alla lyssnare. Ta den chansen att backa lite. För det tror jag många snubbar inte tar den chansen om man ska generalisera och backa och bli liksom betraktad och åtrådd av någon annan. Och det gör ju någonting med ens självbild att man inte har blivit det. Det kan ju bidra till att man, nu antecknar du.
Jag måste ha facit, jag ska ut ikväll så jag vet vad jag ska göra.
Ja, men förstår ni vad jag menar? Jag tror att det är en jätteviktig känsla, tror jag, att få bli det ibland. Mm. Det stärker ens självkänsla och så behöver man inte vara så påstridd nästa gång kanske. Mm.
Tack så mycket Mösse för att du kom hit. Tack så mycket Pelle för att du också kom hit.
Tack.
Det här var alltså Sexpodden. Exekutiv producent var Rasmus Malm. Jag heter Ninos Shamoon. Dela gärna Sexpodden på Facebook och Instagram. Hej då, ha det gött!